Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello. Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Johan Andreasson.
Jag stämmer.
En vän av tecknade serier.
Det är helt riktigt.
Och idag ska vi prata om just tecknade serier.
Japp. Yep.
Och inte vilka tecknade serier som helst, utan Crazy Cat av George Harriman.
Japp, yep. Det är väl en av de allra tyngsta klassikerna.
Ja, det kan man väl säga. Jag tycker att estetiken är fantastisk. Men jag har läst väldigt lite av Crazy Cat och har förstått väldigt lite av det jag har läst.
Ja, alltså det är så nästan alla, åtminstone när det gäller tecknare, det man lockas av är bilderna som är väldigt häftiga. Alltså det är dels figurerna, men det är också hans sätt att komponera sidor.
Ja.
Och alltså det är ju fortfarande väldigt, det är inte många som gör så liksom formellt avancerade kompositioner som han gör nu. Och när han gjorde det på, när han började med det på 1910- och 20-talet. Alltså det fanns ett litet gäng experimentella tecknare. Men han var ju en oerhört långt före sin tid.
Ja, var han före Frank King som är The Gasoline Alley?
Ja, det skulle jag nog säga. Han började åtminstone teckna tidigare än Frank King. Men de är ju grovt räknat så hör de inte samma generation tecknare.
Men han är efter Winsor McCay.
Jag skulle nog säga att han är samtida med McCay.
Han är en av de experimentella sidkompositörerna också.
Ja, verkligen. Men McCay gjorde sina experimentella grejer tidigare än Harriman.
Mm.
För att Harriman var till att börja, alltså han tecknade serier redan från början, men de första 10-12 åren av sin karriär, han började som tidningstecknare några år före förra sekelskiftet, 1897-1898. Men han är så att säga mer då som, vi har ju pratat om Rube Goldberg, och i början så var Harriman mer liksom den sortens tecknare, att okej, det kunde absolut vara serier, men han kunde teckna lite vad som helst. Alltså, det var väldigt mycket så att han blev utskickad att bevaka olika sporthändelser. Alltså, framförallt så tecknade han mycket, typ liksom reportage, illustrationer från olika boxningsmatcher var en stor grej för honom.
Det verkar vara vanligt för.
Alltså, det var jättevanligt. Alltså, det är inte så länge sedan. Alltså, när jag växte upp, när jag började läsa dagstidningar i slutet på 60- och början på 70-talet. Det var ju då serierna och liksom skämtteckningarna som jag började läsa. Och då fanns ju den här sorten sporttecknare, fanns ju i svenska tidningar. Alltså i Dagens Nyheter fanns Ritola, i Svenska Dagbladet fanns tecknare Anders. Det var, nu finns ju inte det där längre, och det finns ju knappt seriesidor heller längre. Men det här var en, det finns en lång, lång tradition av den här sortens sportreportage liksom i skämtteckningsform.
Okej, det var ju skämtteckningsform. Det var inte bara illustrerade artiklar liksom.
Nej, utan det var ju skämtteckningsform. Och det är till och med så att...
Så det var en skämt... Om någon gick och sa en boxningsmatch.
Ja.
Tecknade de då en skämtteckning inspirerad av den boxningsmatchen då? Liksom bara så en teckning och sen så en liten text under liksom.
Alltså det kunde vara så, men det vanliga var att det såg ut ungefär faktiskt som Ritola och tecknare Anders gjorde, alltså in på 60- och 70-talet, att det var en hög avlång serieteckningar och inte riktigt en berättelse. Alltså, det är inte ett händelseförlopp som hänger ihop liksom, bildmässigt, men alltså, det kan vara vad hände den här veckan inom boxningsvärlden, och så är det en lång spalt ställd på höjden i en dagstidning. Och så läser man liksom uppifrån och ner, och då kan det kan vara kanske en följdteckning från en match, eller det kan vara olika matcher, eller okej, nu händer det här i onsdag, så var det liksom baseball, och i fredag så var det boxning.
Men
det
är, du säger skämtteckningar, alltså kommer de på gags då? Alltså att det ska vara något roligt då inom boxningsmatchen? Alltså så här, jag kan inte komma på något exempel, men det kanske är något vits på... var det inte någon svensk boxare som kallades för köttbullen?
Ja, och det finns ju sådana här klassiska...
Och så är
det
så här, köttbullar med mos, och så ser man hans näsa blir mosad. Eller, alltså, så här, skulle det kunna vara en sån grej då? Eller?
Det skulle det absolut kunna vara. Det finns, nu minns jag tyvärr inte vem som gjorde det här, men det finns en av de här svenska sporttecknarna. Det var sån där gamle boxaren Ingemar Ingo Johansson. Mm. Det är den enda svensken som någonsin lyckades bli världsmästare i tungviktsboxning.
Mm.
Men han hade ju också matcher... Det här var faktiskt en match där han vann, men han fick otroligt mycket stryk under matchen, speciellt på slutet. Men han hade då börjat en bra och vann väldigt knappt på poäng. Och i den här skämteckningen så säger domaren till Ingo: vakna Ingo, du vann. Alltså, det kunde vara den sortens.
Visste du att läsken Zingo, eller Zingo som det kanske uttalas, från början hette Ingo läsk?
Det visste jag inte, men alltså, det skulle absolut inte förvåna mig om det kom, för att alltså, Ingo var ju jätte... Det var väl, på sin tid var väl förmodligen den mest berömde svensken.
Ja, men det var så. Det var väl liksom att de hade väl... han kanske hyrde ut sitt namn ett tag.
Ja.
Och sen när de inte hade rättigheterna längre så bytte de namn till Zingo.
Japp.
Och det för oss in på det omåttligt populära inslaget väldrycken. Som det nu har blivit dags för. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! Vad sägs om den segwayen?
Fantastiskt! Är det en av Europas bästa segways?
Ja, det kan det vara. Då har vi faktiskt en apelsinläsk. Inte av märket Zingo dock.
Ja.
Zingo Zero, eller sockerfri som den heter, den är faktiskt god, men jag skulle säga att Fanta Zero är strået vassare.
Yep.
Man pratar om sockerfri apelsinläsk. Sen har vi den belgiska ölen Chimay. Det finns Imperial Stout, Corona-öl då, folköl. Whisky, rom, vodka, Malibu, Prosecco, cognac, Amarula Cream, Grand Marnier, gin, René Barbier, häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan jag genomgick en så kallad corporate rebranding, och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Okej, då är det så att på grund av min diet, det är en sån dag när jag får äta väldigt få, eller ta in väldigt få kalorier, så är valet ganska givet. Och plus så att jag vill hylla då, eller hedra vår fina segway, så det får bli en Fanta Zero för mig.
Ja. Men då tar jag också Fanta Zero. Och då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Och jag informerade just Johan att... Socialstyrelsen har sagt att man kan dricka 3 liter aspartamsöta dryck per dag utan hälsorisk.
Det låter betryggande. När du sa det här så påminner det mig om någonting som jag faktiskt inte tror är ett skämt. Och det var en undersökning där man så att säga jämförde alkoholrekommendationer i olika länder. Och i alla länder rekommenderar att man ska dricka måttligt. Mm. Så listade man då definitionen av måttligt i olika länder, och så kom man till den finska som var inte fler än 5 stora starköl om dagen.
Alltså inte fler än 5
stora starköl om dagen. Det var den finska definitionen.
Och jag tror, måttligt, ja.
Alltså det här var åtminstone, det var ett reportage i Dagens Nyheter, och det liksom framställdes inte som ett skämt. Så.
Ja, det är roligt också om man jämför den på svenska alkoholreklam och sånt, så kan det stå saker som alkohol dödar. Alltså varningar då. Ja. Är det Socialstyrelsen som varnar också? Eller
är det... Alltså jag är lite, och det är väl inte de... Jag antar, alltså det finns ju väldigt... Det finns ju bestämmelser liksom kring reklam, vad man får påstå. Så att då är det väl så att de så att säga själva vet vad man kan och inte kan säga i en annons.
Nej, men på den danska så står det finstilt: missbruk av alkohol kan påverka din hälsa negativt.
Ah, okay.
Då är det inte säkert att missbruk av alkohol... Alltså då är det missbruk.
Ja, ja.
Det påminner om... ett svar, det var en intervju med gruppen Slagsmålsklubben där Björn Anders Nilsson svarade på frågan hur Slagsmålsklubben ställer sig till droger. Och han sa: de flesta i bandet är mer eller mindre mot merparten av de tyngre drogerna.
Okej, diplomatiskt svar.
Och då segwayar vi tillbaks. Yeah. Crazy Cat kan ju uppfattas som lite psykedeliskt.
Det kan den verkligen. Alltså, grejen med Crazy Cat är att den kan uppfattas... Alltså, det är det här som gör att vissa människor gillar den otroligt mycket och liksom tycker att det är en av de allra bästa, eller till och med kanske den allra bästa serien.
Tycker du det?
Ja, jag skulle nog faktiskt... alltså, det är liksom, det är lite grann en fråga om... dagsform och sådär. Men nu inför den här podden så har jag ju liksom plockat fram mina Crazy Cat-böcker och läst den och sådär. Och alltså, jävlar vad jag gillar den. Så...
tycker du den är rolig? Skrattar du alltid?
Ja, det gör jag. Mm. Och det är ju så att säga en skillnad, för det är inte alla som gör det, för att man får ju helt enkelt acceptera att den är ibland så pass kryptisk. Alltså, hur mycket man än älskar Crazy Cat så är det ju saker i den man inte begriper.
Mm.
Jag tittade inför vårt samtal här, så kollade jag på en, det var inte riktigt en podd i och med att det gjordes på YouTube, men uppenbarligen via Skype. Och så var det ett antal, det var folk som samlade på serieoriginal som pratade om Crazy Cat.
Mm.
Och det var ju då alla de här, faktiskt han som ledde samtalet sa att han hade lite grann kallat till det där, för att han ville höra liksom varför folk älskar den här serien så mycket.
Mm.
Men en av de här inbitna samlarna, han sa just att han hade lockats av, det var bilderna så att säga, som fick honom att bli fan av serien. Och gradvis hade han då börjat uppskatta det här, alltså rätt avancerade, ibland lite svårbegripliga språket. Och då pekade han, i och med att det var Skype, så satt han hemma och så plockade han ner ett Harryman original som han ägde. Och det var då, det är inte ens en söndagssida eller ens en seriestripp, utan det var en enda teckning. Att Harryman gjorde väldigt mycket teckningar som han gav till folk han kände som presenter. De ofta väldigt fina, kan vara liksom färglagda i akvarell och sådär. Och på den här enda teckningen så finns det då kanske 6 eller 7 repliker. Och sånt. Men jag gav mig fan på att eftersom den här, jag äger den här teckningen och den hänger liksom alltid hemma på väggen hos mig, så jag ska verkligen försöka förstå alla skämten.
Mm.
Så att det sista skämtet hade tagit honom ett par år att begripa. Och då, det var så att för att förstå, jag minns tyvärr inte skämtet ordagrant nu, men för att begripa det så måste man för det första kunna latin och för det andra att veta vilken sorts form på tassen en viss hundras har.
Okay.
Och då hajade man. Så att det är liksom på den nivån det kan ligga.
Var det frågan är om man skrattade då efter de här 1,5 åren? Eller 2
alltså man kände sig ju belönad. Om inte.
Jo, men det sägs ju också att humorn dör ofta när man måste förklara den.
Ja, fast alltså i det här fallet så skulle jag säga, för det ser liksom roligt. Jag för mig då att det är gjort liksom som en vapensköld där det här är valspråket.
Mm.
Så det ser liksom roligt ut i sig. Och alltså med Crazy Cat så är det ofta så att alltså det har den ju gemensamt, eller alltså nonsenshumor är ju liksom sin egen genre. Och ibland så är det rent nonsens, men ibland så finns det ju så att säga en mening bakom som de flesta bara inte förstår.
Jag kanske ska läsa en seriestripp bara för att nu tar jag bara plocka en från en bok här från 24 juni 1936. Eller jag tror du har nog lättare för att läsa. Jag har faktiskt lite svårt att läsa hans handstil. Ja. Och okej, du får förklara vad som händer i rutan och läsa texten. Det kan ta den strippen på den korta strippen där.
Då ska vi se. Oj, alltså nu lyckades du välja en rejält lurig, men ja, vi ska väl inte göra det liksom för lätt för folk. Alltså den här är extra svår därför att han skrev ju ofta fonetiskt.
Mm, alltså vad är det för sort? Är det ebonics? Alltså han var väl i viss mån afroamerikan.
Ja, och det är så att säga verkligen en nyckel till serien. För att Harriman föddes i New Orleans i... Det är alltså en huvudsakligen svart eller statsinfektioler som heter Tremé som faktiskt fortfarande
som tv-serien.
Precis som tv-serien.
David Simon.
Ja, och den stadsdelen är i stort sett bevarad. Alltså till och med husen är upprustade så att det ser ut nästan precis som när Harriman bodde där.
Okej, man vill ju åka dit. Har du varit där?
Jag har inte varit där, men det finns... Det kom för några år sedan en biografi om Harriman av en man som heter Michael Tisserand som är journalist från New Orleans. Och går man till hans hemsida michaeltisserand.com, då har han filmat när han kör omkring i bil i de här kvarteren. Så att man kan så att säga se, då pekar han ut att där bodde Harriman. Där bodde, det var en ganska stor släkt.
Harriman. Och det blev inte förstört av Katrina?
Alltså, här är jag inte riktigt säker på om... För det, han säger att husen är i oerhört fint skick, så de är uppenbarligen upprustade.
För David Simons tv-serie Tremé handlar väldigt mycket om orkanen.
Ja, så är det. Och stora delar av stan blev ju förstörda. Så faktum är att den här Tisserand, han skrev sin... En stor del av boken skrev han, därför att han blev tvungen att flytta från sitt hus i New Orleans på grund av skadorna från orkanen. Så han satt i Chicago och skrev boken och kunde flytta tillbaka sen. Så det kan vara på grund av orkanen som det är så att säga så fint restaurerat nu.
Men det förklarar, eller jag vet inte om det förklarar det, men det känns ju väldigt så här jazzigt och funky tecknarstilen också.
Ja, alltså, så är det verkligen.
Och liksom lite bebop improviserat nästan.
Ja, det är något väldigt improviserat. Och alltså, det är verkligen inte så att han bara... Alltså den här så att säga kreol... Liksom kreolernas språk, det är någon sorts variant av franska. Men så här är man... Han kunde... Han var, tror jag, flytande på... Ja, engelska naturligtvis, franska eftersom det talas mycket franska i New Orleans och i Louisiana. I den här kreolvarianten av franska, han kunde uppenbarligen mycket spanska också. Plus att han med åren lärde sig ett eller ett par indianspråk ganska bra. Att han tillbringade väldigt mycket tid.
Vilken hjärna.
Ja, så att, och det här avspeglar sig så att säga i...
Han verkade ju kunna lite latin också med tanke på den där teckningen du pratade om.
Jo, det stämmer. Så att han så att säga älskade att blanda de här... nu ska jag försöka mig på den här högläsningen. Nu ska vi se. Det är alltså Crazy Cat som sitter med en kopp te i handen och så sjunger han. Jag kommer inte sjunga.
Nej.
I'm a ten-toed tiger. I'm a polo bear. In a squoil cage. Tanda in teapots. Wow. Och så tittar då Crazy Cats fiende, men som ja, han eller hon, för könet är inte bestämt kär i, Ignatz Mouse in genom dörren och säger that I should have lived to see this. Och då kommer seriens tredje person, huvudperson, Konstapel Pupp. För Konstapel Pupp är förälskad i Crazy Cat och är väldigt svartsjuk på Ignatz. Så han vill alltid sätta Ignatz...
A Crazy Cat kär i Ignatz?
Ja.
Okay,
men... och Ignatz avskyr Crazy Cat. Och den här handlingen... Och där, det är också då väldigt, som du säger, den här likheten med jazzmusik. Det är väldigt mycket så att den kör liksom riff. Alltså på samma sak. Så att den här handlingen... Den har liksom en ständigt återkommande handling. Och det är att Crazy Cat drömmer om... Eftersom hon är kär i Ignatz, så vill Crazy att Ignatz ska komma och kasta en tegelsten i huvudet på honom henne. Därför att Crazy uppfattar det som en kärleksförklaring.
Mm.
Medan Ignatz gör det så att säga för att bli av med katten.
Okay.
Och Konstapel Pupp, han gillar då inte, dels så är det han är polis, att det är skadegörelse att kasta tegelstenar, men han vill framförallt få bort sin rival om Crazy, så att då kommer han och burar in Ignatz i fängelset. Det här blev en lång utvikning från strippen, men den behövdes.
Det är ju huvudtemat, det är väldigt mycket en mus som kastar en tegelsten i huvudet på en katt. Ja. Vilket för mina tankar mest till Tom och Jerry och eller vad heter de i Simpsons, Itchy and Scratchy.
Ja.
Och kanske även Squeak the Mouse av Mattioli.
Ja, alltså det är ju så att säga en... Det är absurt, det är liksom en nonsens, eller till synes en nonsensgrej och det är slapstick. Men, alltså med tanke då på Harrymans bakgrund, det här var då så jag säger helt okänt under hans livstid, att han var, jag vet inte vad om man skulle säga kreol eller färgad, alltså han hade så att säga både svarta och vita i sin släkt.
Men, mixed, säger man i USA idag.
Ja. Och så att säga de första 10 åren av hans liv, alltså när han föddes, då var det här rätt okej i New Orleans. Så de var så att säga en sorts kreolmedelklass. Alltså ganska liksom bildade. De var, jag tror hans pappa var skräddare. De hade liksom hantverksyrken. Gick i rätt fina skolor och sådär. Och sen så blev det här är inte så långt efter det amerikanska inbördeskriget. Alltså när man avskaffade slaveriet. Och några år efter det så var man liksom ganska tolerant mot svarta. Men sen så blev det en backlash mot det här. Det blev värre och värre. Och då flyttade familjen från New Orleans. Eftersom de var ljushyade så bestämde de sig helt enkelt. Och det måste varit Harrymans föräldrar, för han var bara 10 år. Att när de, från det att de anlände till Los Angeles så var de vita.
Mm-hmm.
Och det han förblev så att säga officiellt vit hela sitt liv. Och först då så fick han gå i en skola för vita i Los Angeles. Han fick liksom en bra utbildning.
Var i LA bodde de? Nu när jag ska dit så vill jag...
Ah, okej, det är så bra.
Jag
kan peka ut hans kvarter i New Orleans. Men jag kan inte... Jag vet faktiskt var han senare i livet bodde i Los Angeles. Det kan vi komma till.
Okay.
Men nu ska vi se... Jo, och då är det så att när han då börjar arbeta som tidningstecknare på en tidning i Los Angeles, då det var inte så att det liksom stod en skylt på dörren på tidningen att vi anställer inte svarta, men det fanns absolut inga svarta tidningstecknare.
Nej.
Så att hela hans yrkesliv hänger på att han så att säga passerar som vit. Då ska vi se. Men
det var därför det sägs att han alltid hade hatt nästan.
Ja, det stämmer. För att han var väldigt ljushyad och hans ansiktsdrag var så att säga inte liksom tydligt afroamerikanska.
Nej.
Men det enda så att säga som tydligt det var håret. Och på grund av det så hade han... alltså han såg till att ganska sällan bli fotograferad. Jag tror att det ska vara så att det finns 15 fotografier på honom och på 12 av dem så bär han hatt. Han hade alltid hatt på sig, alltså även inomhus. Mm. Alltså det har ju du också se nu.
Det är
28
alltid
grader varmt och inomhus. Men det är inte för att liksom dölja så här afroamerikanskt ursprung.
Nej, tvärtom.
Ja.
Men vad var det jag tänkte på? Jo, min fråga var liksom det här lite konstiga språket. Om det är liksom afroamerikansk slang. För det påminner lite om det, någon form av slang, men jag vet inte om det...
Jo då, alltså det är ganska mycket alltså den sortens slang som jazzmusiker talade. Det är rätt mycket kreolfranska. Men alltså han gillade ju liksom slang överhuvudtaget. Och det var han ju så att säga inte ensam om när det gäller framförallt äldre serier. Att de skrev ofta... Alltså serierna gjordes ju till ganska stor del för immigranter, alltså till folk som just hade kommit till USA från alla möjliga länder. Och det avspeglas i serierna, så att det fanns liksom stereotypa figurer som skulle representera i stort sett alla nationaliteter. Så att är det en svensk i en serie från den tiden, då är det The Dumb Swede. Och han är väldigt pålitlig men stark, en duktig kroppsarbetare eller bonddräng, men jättedum i huvudet. Det var liksom svensken. Och medan de här liksom jassigare typerna, de är då liksom väldigt så här slängda i käften och har just sådana här som slang som bebopmusiker hade, som det som förstås inom en viss krets av människor, men är svårbegriplig utanför den. Så det är absolut en del av språket i serien. Men sen, i och med att han var rätt beläst, så att det finns, han paroderar gärna poesi, han paroderar Shakespeare, han paroderar Dickens. Alltså han var väldigt, det är liksom väldigt mycket, han liksom plockar upp saker och skämtar med dem. Och just med liksom stilar, att, alltså sätt att prata, hur det låter, eller sätt att skriva och sådär.
Mm.
Så det är väldigt, väldigt mycket det han håller på med.
Det var nog lite varmt med kepsen. Ja. Jag tänkte inte på ett tag. Hur varmt skulle du gissa på att det är här inne?
Alltså, jag tror att på min väderapp på telefonen så stod det 28 grader när jag promenerade hit. Och det känns nästan varmare. Det är väldigt fuktig värme.
Mm, verkligen.
Okej, men alltså jag märker det är lite speciellt. Alltså, jag är på ruta 2 i en stripp. Och vi så att säga, det har redan tagit kanske 10 minuter. Och,
ja.
Men då kommer jag då till...
Vänta, vi kör en sammanfattning av de två första rutorna. Han har sjungit en sång, Crazy Cat.
Som,
eller hon, eller hen.
Ja, och hon sjunger till sitt te. Det är en kopp te.
Okej, en kärlekssång till sitt
till
te.
Till sitt te, ja.
Okay.
Ignat säger då that I should have lived to see this.
Mm.
Då dyker konstapeln upp för att... arrestera Ignaz. Men det kan han ju inte göra för att Ignaz har ju inte gjort någonting än. Och då säger Ignaz i konstapeln, cop, what do you make of it? Och så svarar han, mouse, I can't believe my eyes. De tittar på det här och de förstår ju inte. Alltså, varför sjunger katten till sin tekopp? Det är obegripligt.
Ja, men det var cop som är polis.
Ja, han förstår inte heller det här. Och då kommer tekannan flygande ut genom dörren och träffar polisen i huvudet. Och Tracy fortsätter sjunga. Boom, Crazy Cat, the cannon cracker, wow, och så säger du då sip, pow. Och det här är ju då så att säga ett internskämt, alltså för seriens läsare. För att det finns ju den här... grundhandling, att det är alltid Ignat som kastar en tegelsten eller ibland någonting annat i huvudet på Tracy. Och då är det den här, det säger sip när den kommer flygande och pow när den träffar huvudet. Och då är det så att säga väldigt, det är häpnadsväckande för läsaren att det är Tracy som kastar ett föremål och träffar polisen.
Mm.
Så att bara det är ju roligt om man är på den våglängden. Och sen så fortsätter Tracy sjunga då inifrån, nu ser man det här utifrån rummet, och Tracy sjunger boom boom, I'm a prominent tidal wave in a notion of dynamite, powwow, och kastar tekoppen i huvudet på Ignaz som tuppar av. Det ser sip och det ser pow, och då ligger både Ignaz och polisen avsvimmade utanför huset.
Mm.
Och alltså det här är inte så obegripligt som det låter, därför att den här strippen kommer från en lång sekvens att söndagssidorna var alltid avslutade, men de dagliga stripparna kunde ha ganska långa pågående handlingar. Och det här är en lång historia, den pågick nästan 2 år, som handlade om någonting som heter Tiger Tea, som var som en sorts troll, ungefär som trolldrycken i Asterix.
Aha.
Och det här Tiger Tea, när Crazy dricker av det så får hon dels ett mycket större självförtroende än vanligt, men också en mycket större fysisk styrka än vanligt.
Mm.
Så att det är liksom den här hyllningen till teet i början, det är inte så konstigt. Man skulle mycket väl kunna tänka sig att Asterix liksom hyllar trolldrycken, dricker den och går ut och spöar upp romare. Och här är det så att Crazy tittar nästan förälskat på tekoppen, sjunger till den, och sen så är det då Tracy som knockar musen och polisen istället för tvärtom, tack vare det här underbara teet.
Och det här är efter Carl Alfred började äta spenat och blev stark.
Just det här är faktiskt ungefär samtida, eftersom det är från 36. Så att Carl Alfred var redan igång. Men Harriman var en stor, stor inspirationskälla för Carl Alfred.
Okej, så Harriman var för Easy Cigar?
Ja, det var han. Inte många år, men så att säga något lite före.
Mm.
Men
han verkar vara ännu mer crazy, alltså Crazy Cat.
Ja, Det, alltså att,
det är ju medvetet galet då. Han heter ju Crazy.
Ja. men sen så är det ju som sagt också så att Harryman, han hade ju det här liksom kulturella arvet från sin uppväxt som han använde i serien. Men han kunde ju aldrig vara öppet med det, eftersom han var ju så att säga en vit, respektabel tidningstecknare. Så att väldigt mycket av det i serien som man har uppfattat som rent nonsens är, när man så att säga läser det med kännedom om hans bakgrund, så är det ganska begripligt att det är väldigt mycket. Det finns en artikel av tecknaren Chris Ware i slutet på den här biografin, där han så att säga går igenom. Alltså Chris Ware älskar ju gammal, bortglömd populärkultur. Han har så att säga jämfört det som Crazy Cat gör med det som samtida svarta komiker, alltså på vaudeville-scen och i tidiga filmer. Och det finns oerhört starka paralleller. Alltså det är till och med så att Chris Ware säger att med den kunskapen så går det inte annat än att, så att säga, uppfatta Crazy Cat som att seriefiguren så att säga är en svart, ungefär vaudeville-komiker, eller en svart komiker i alla fall.
Mm.
Men att det då görs, så att säga, lite mer krypt. Det får liksom inte vara för i ögonenfallande.
Nej.
Och det är faktiskt också lite grann så med det här väldigt surrealistiska draget i serien, att den, alltså det som verkligen är surrealistiskt, det är att i ett händelseförlopp så skiftar ju bakgrunden från ruta till ruta, så att även om det är tre rutor i rad där så att säga det uppenbarligen går väldigt kort tid mellan rutorna och det är en dialog som fortsätter, så är det tre helt olika bakgrunder bakom figurerna, och det är surrealistiskt.
Mm.
Men sen så är det de här otroligt märkliga klippformationerna.
Ja.
Men de kommer alltså från det landskap i Arizona där Harryman vistades. Det är ett ställe som heter Monument Valley. Om man har sett mycket gammal westernfilm, till exempel Diligensen eller My Darling Clementine, så har man sett de här formationerna.
Men du sa han bodde i New Orleans och Los Angeles.
Mm.
Var det Chicago också ett tag, eller var det?
Han bodde en kort period, men som var väldigt viktig för honom, så bodde han i New York.
Arizona... Sa du nu?
Ja, alltså han tillbringade så mycket tid han kunde i Arizona. Därför att han älskade helt enkelt det landskapet. Och det var också ett ställe där han fick vara i fred. Alltså dels så bara tyckte han, det är ett otroligt speciellt ökenlandskap med de här väldigt märkliga klippformationerna. Men sen så låg det också väldigt långt. Alltså det var verkligen avlägset. Det var väldigt, väldigt svårt att ta sig dit.
Mm.
Och det fanns ett litet...
Men han hade ingen liksom rot där eller något sånt?
Nej, det hade han inte, där. Utan han kom dit på grund av en serietecknare han kände som heter James Swinnerton.
Tycker jag låter bekant.
Ja, han gjorde hans mest kända, och när jag säger mest känd så är det så att säga för folk med ett starkt intresse för gamla serier, som heter Little Bears and Tigers.
Mm-hmm.
Men han gjorde en massa serier. Och Swinnerton var en tecknare som Harryman lärde känna i New York. De jobbade, för att från Los Angeles så blev Harryman, när han blev liksom en populär tecknare i Los Angeles, så värvades han till New York, som var liksom huvudstaden på något sätt för tidningsbranschen.
Mm.
Och i New York så lärde han känna en massa andra tecknare, däribland Swinnerton.
Mm.
Och att de här tidningstecknarna, de levde ett ganska hårt liv. Att när man ser bilder på dem, de sitter liksom alltid, de sitter och röker cigarrer när de tecknar. De krökade rätt mycket. Och det här var ju dessutom...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Till viss del, i alla fall under förbudstiden i USA, när alltså alkoholförsäljning var illegal. Så de som krökade gick till illegala klubbar och drack jättedålig hembränd sprit. Som,
hooch.
Ja, så att alltså, inte ens en dansk annons hade nog hävdat att den liksom, utan den var otvetydigt skadlig för hälsan. Och det som hände då, folk tålde det här olika bra, men Swinnerton blev sjuk. Mm. Och han fick dessutom TBC, och då blev han... på rekommendation av sin läkare. Läkarna sa till honom att du måste... ja, helt enkelt, alltså, om du inte vill dö i förtid, om du vill bli frisk, så ska du bosätta dig i ett en del av landet. Du måste ha lugn och ro och det ska vara så torr luft som möjligt.
Mm.
Och då hittade Swinnerton den här delen av Arizona. Och det påpekar de då i den här biografin, just de här, men att det var en läkarrekommendation som funkade, för att efter det att Swinnerton flyttade till Arizona så levde han tills han var 98.
Okej, okay, så det funkade?
Det funkade, men det var Swinnerton som, för att Swinnerton, han också, han verkligen älskade det här landskapet. Han höll på mycket och målade också. Det är ett så fantastiskt motiv att måla, speciellt om man är, Swinnerton tror jag var mer inne på att det var lite såhär västernmotiv, alltså med cowboys och indianer och sådär. Men även om man gillar att måla abstrakt eller surrealistiskt, så är det för att det ser helt... alltså jag vill upp... den som lyssnar bara att googla Monument Valley och titta på hur det landskapet ser ut. För det är verkligen surrealistiskt.
Mm.
Och det var...
men
det var
även husen i New Orleans som, som man kan se i bakgrunden på The Crazy Cat. Förutom de här Arizona... landskapen?
Ja, man kan definitivt se, alltså just i Crazy Cat så är det ju alltså den började väldigt snart utspela sig i, alltså, namnet är ett riktigt landskap, det heter Coconino County. Det finns ett stort italienskt serieförlag som heter Coconino Press, som är döpt efter det.
Okay.
Däremot så är Monument Valley ligger inte i Coconino County, men han så att säga, Crazy Cat utspelas i Coconino County. Så just i Crazy Cat så ser man egentligen bara det här Arizona-landskapet.
Mm.
Däremot så gjorde Harriman, som alla tecknare på den tiden, en massa andra serier också. Och där kan han teckna, det är nog mer New York eller Los Angeles. Men han plockar säkert in New Orleans-miljöer också.
Mm. Jag fann att du sa att de här husen, att man kunde se... att du sa det i början av podden, att man kunde säga de här husen i New Orleans i en serie.
Nej, det är i Tisserands YouTube-film.
Okay, ja.
Alltså man kan följa liksom, alltså, biografiförfattaren Tisserand i hans bil, och så filmar han genom bilfönstret och pekar på husen.
Ja, okay, ja.
Så det är därifrån det kom.
Just det. Det var någonting jag tänkte på. Det var många sidospår här med...
ja, det blir lätt.
Ja, det blir lätt.
Ja.
Nej, men han... jo, gick han hårt på spriten då själv?
Nej, det... alltså, inte under hela... inte om man slår ut över ett helt liv.
Nej.
Däremot så verkar han...
han var inte... men han hängde inte på de här nattklubbarna i New York då?
Alltså, under sin tid i New York så gjorde han det, men han bodde i New York under en ganska kort tid.
Okej.
Okay. Däremot så... alltså, det präglade honom väldigt mycket, därför att han... han älskade den här tidningsmiljön. Alltså just att sitta... de här tidningarna hade ju då en stor redaktion, alltså ett art department, där det satt ganska många tecknare. Och då hamnar ju Harriman... alltså jag tror inte att alla kanske satt där samtidigt, men periodvis så satt han i samma rum som Winsor McCay eller som Swinnerton. Jag tror inte Rube Goldberg, men han jobbade framförallt väldigt mycket med en annan sporttecknare som hette Tad Dorgan, som var liksom en stor idol för honom. Så att de hade liksom ett umgänge som de verkligen älskade. Och jag tror att de gick i princip aldrig hem från jobbet, utan de liksom hängde. Först så hängde de på tidningen och sen så var de liksom ute på olika så här, illegala spritklubbar. Och det blev också så att i och med att de var en sorts så här, tecknande journalister som de liksom skickade på boxningsmatcher. Men i och med att Harryman, han var liksom väldigt beläst och kulturintresserad, så han fick liksom även bevaka teaterpremiärer. Och när Crazy Cat så småningom blev en egen serie, så jag tror på grund av att den var så språkligt avancerad, så den var inte i seriebilagan då, utan den publicerades i kulturdelen tillsammans med teaterrecensioner och poesi och sånt där.
Okej, ja. De tänkte att skulle tilltala den publiken.
Ja, vilket den också gjorde.
Den mainstream-seriepubliken.
Ja, precis.
Jag tänkte också på, när man läser Crazy Cat så är det massa, man inser vad många tecknare man har sett som har inspirerats av George Harriman och framförallt Crazy Cat.
Ja.
Och de första, alltså Olle Berg och Joakim Pirinen är de som först dyker upp i mitt huvud.
Ja, alltså hos Pirinen,
tidiga Galago-tecknare.
Ja, eller till och med, alltså hos Pirinen så är det ju oerhört.
Ja, men tydligt. Även Olle Berg skulle jag säga.
Jo, absolut.
Och sen också, innan jag upptäckte, eller innan jag såg Crazy Cat, så läste jag Hunt Emerson-serier i brök, tror jag det var mest.
Just det.
Det är också väldigt, det var väl till och med Calculus Cat.
Ja, ja.
Det är nästan som en variant av Crazy Cat. Det är väldigt, väldigt, väldigt inspirerat. Han är britt, var Hunt
Emerson.
Ja, han
är britt.
Och som vi nämnde innan, Chris Ware, det syns inte jättemycket kanske på hans teckningar, att han är... Alltså kanske lite mer layout och sånt
där. Ja, det stämmer. Att sättet att bygga upp en sida, där tror jag att Chris Ware är starkt inspirerad. Däremot som tecknare så är de ju nästan motsatser. Att Harryman, han har en ganska slängig, väldigt improviserad stil. Och Chris Ware, han har ju liksom...
Han är kontrollerad.
Ja, så han kan tävla med Ernie Bushmiller om att vara världens mest kontrollerade serietecknare.
Jag tror nästan att Chris Ware vinner då.
Ja, han är nog en. Han har liksom gjort det till en konst på något sätt. Jag skulle säga alltså hela den här första generationen av underground-tecknare skulle säga är mer eller mindre...
Trump
jättemycket. Alltså jag hade ju tänkt att ha en Crazy Cat t-shirt på mig nu.
Du hade två eller tre? Eller
vad jag har två hemma, så hittade jag ingen av dem. Så då tog jag istället en Crumb, en med hans så att säga allra mest nonsensarta. Det är en figur som heter Bobo Bolinski. Och det är också en sån här att... Är det egentligen roligt? Alltså det ser ni inte Bobo Bolinski? Det är en helt nollställd, det är sex eller om det är nio ute, men en helt nollställd person som sitter i en fåtölj med ett väldigt nollställt ansiktsuttryck.
Och så, han har hatt på sig också.
Och det står, titel då är Bobo Bolinski, och så är det två små underrubriker. He's no big deal, he's the number one human zero. Och så sitter han bara och ser nollställd ut i olika vinklar. Så antingen tycker man att det här är jätteroligt, men om man inte tycker det så är det ganska svårt att förklara vad som är.
Man kan ju tycka att det är intressant, att det är på något sätt nyskapande.
Ja.
Som serie att det är bara en gubbe ur nio olika vinklar.
Ja.
Han sitter i en fåtölj och det händer ingenting.
Nej.
Det var
så här,
om man är tidig med att göra en sån serie så är det ju... jag vet inte om någon... Vem som gjorde ännu mer... Det kanske fanns folk som var tidigare än Crumb som gjorde ännu mer nollställda serier.
Ja, alltså, men där, alltså, här är man ju absolut en, så att säga, en rot till så att säga den sortens...
När jag och Fredrik Jonsson, min förläggare, var på Angoulême, seriemässan i Frankrike, tidigare år, då gjorde vi ett återkommande inslag på Instagram som hette... konstserier, har de gått för långt?
Ja, det var väldigt kul.
Och då var det så här... det kunde bara vara så här lite geometriska former som rörde sig. Och sen till slut så hittade vi en som bara var helt vita sidor. Och vitt var ingenting. Det var bara helt tomt. Jag har glömt vad den seriekonstnären hette som gjorde den.
Men jag tyckte att det här var väldigt roligt. Och sen Fredrik berättade sig, för jag sa till honom då att men det var väldigt kul de här små filmerna du la upp. Och då sa Fredrik att det kom ju kommentarer då. Så jag tittade inte så länge att jag såg vad folk kommenterade. Och då sa han, och jag fick faktiskt en väldigt arg kommentar från någon som sa nej, de har inte alls gått för långt.
Ja, det kanske är som vissa känner så här, när vissa sa feminismen har gått för långt.
Ja.
Den kan inte gå för
nej,
långt.
Nej, aldrig.
Konstserier kan inte heller.
Kan inte gå för långt.
Konstserier och feminism kan inte gå för långt. Det var jag tror Per Törn skrev någon kommentar att han tyckte det var bra grejer liksom, att nästa steg skulle vara någon hårig tysk som står och kastar serierutor och rutor inom citationstecken då, rutor av kött i ansiktet på läsaren.
Ja, det låter ju som stark konst.
Men han var väl på något sätt en föregrundsgestalt inom konstserier också då?
Ja, i högsta grad. Och alltså just när du kom in på Fredrik Jonsson och hans förlag Lystring. Alltså det var faktiskt det som fick mig att tänka på Crazy Cat. Det här är ju faktiskt första gången som jag är här när jag har valt ämnet själv. Att nu var det liksom väldigt öppet. I och med att du spelar ju in massor av avsnitt och lägger på lager.
Mm.
Så då passade jag bara på att föreslå något som jag själv tyckte skulle vara kul att prata om. Och anledningen till att jag har tänkt en hel del på Crazy Cat på sistone, det är just att jag har jobbat ganska mycket med böcker som Fredrik ger ut, alltså moderna konstserier.
Mm.
Och då är det verkligen slående hur mycket, alltså de tecknarna som nu ligger liksom i framkant när det gäller att experimentera med språk och bild, alltså hur mycket de hämtar från de här allra äldsta serierna.
Mm. Jag tror det var Art Spiegelman, mannen bakom Mouse och Garbage Pail Kids och lite annat. Att han, jag tror det var han som sa citatet, "The comic's future is in the past."
Ja.
För han tyckte att, liksom, att de här allra första då, Winsor McCay och Harriman, och att de var mycket mer experimentella, både vad det gällde liksom typografi och layout och tema och allt möjligt.
Ja, och alltså det är ju egentligen av helt naturliga skäl, därför att när de började så, alltså serieformen var ju helt ny, alltså det var liksom inte fastslaget hur en serie skulle vara, så att folk provade alla möjliga grejer, alltså med sidlayout, med språk, med teckningsstilar, och sen så blev det så småningom så att det blev liksom mer och mer strömlinjeformat. Och det speciella med George Harriman var att han slutade aldrig experimentera.
Nej, det sades att serierna blev mer inspirerade av film sen när filmen slog igenom.
Ja, det stämmer.
Att det är mer, mer raka bildberättande rutor.
Ja.
Medan innan så var det mer att man utnyttjade sidan på ett helt annat sätt och layout och typografi och sådär.
Det stämmer.
Men det är också, liksom, det är ett medium då som tillåter att man kan experimentera väldigt fritt, för att alltså film och sånt, där begränsar ju tekniken.
Ja.
Alltså om du vill göra en explosion i en tecknad serie, så är det bara att rita det.
Ja.
Då behöver du inte någon dyr pyroteknik eller
nej,
så.
Och det finns dessutom oerhört många olika sätt att teckna en explosion på.
Mm,
och man kan fortfarande så att säga förstå att det är en explosion.
Mm, mm.
Medan i film, det är klart det finns naturligtvis olika sätt att filma en explosion också, men alltså möjligheterna är ju så att säga betydligt större för någon som skapar bild med alltså penna och papper bara, än att man faktiskt måste filma av någonting.
Och skriven text skulle man kunna säga samma sak om också. Där behöver man inte heller några dyr
utrustning
för att kunna. Där är det också bara fantasin som sätter gränserna.
Ja. Och alltså av då de här tecknarna, alltså ska jag ta böcker där jag så att säga varit med och jobbat, att jag gjorde en ganska stor del av produktionsjobbet på en bok som heter Arsène av en belgisk tecknare som heter Olivier Schrauven.
Mm.
Och han är enormt, så att säga, påtagligt påverkad av...
Ja, men den läste jag ganska nyligen.
Mm. Ja, alltså just så här äldre tidigt tecknare. Han är ju så att säga allra mest påverkad, skulle jag säga, av Winsor McCay. Men just en del sådana här väldigt liksom improviserade och lite slängiga berättargrepp. Att Harriman hade en grej som han gjorde ibland, att på en söndagssida så kunde det starta i liksom ett väldigt frenetiskt tempo, och sen så är det liksom lite mer vitt i mitten på sidan, och så la han in kanske en rund ruta, och så där Crazy Cat ligger och vilar mot ett träd, och står det paus. Mm. Och sen så fortsätter serien under det här, och precis det gör ju Schrauben. Det vitt kapitelslut så säger han att nu rekommenderar jag läsaren att lägga undan boken ett par dagar och ta upp läsningen igen. Och sen är det någon stor, lite flummig bild, och ja, när man då vänder uppslag, oavsett om man så att säga har följt instruktionen eller inte, så börjar det: tack för att du väntade, nu kan du fortsätta läsningen. Och det är väldigt mycket ett Harryman-grepp.
Jag väntade inte när jag läste Oliver Schrauben.
Inte jag heller. Och en annan bok som har kommit alldeles nyligen, som jag översatt och gjorde lite grann av det grafiska jobbet, det är, heter Men jag litar på, av en australiensisk tecknare bosatt i USA som heter Tommy Parrish.
Mm.
Och där är framförallt den här vad ska man säga, växlande könstillhörigheten, som, för att Crazy Cat har ju inte ett fixerat kön, utan Nej. Ibland är han en han och ibland är han en hon.
Så ibland är det uppenbart att det är en man och ibland är det uppenbart att det är en kvinna?
Ja, alltså han talar ju så att säga om... Alltså det är en stor grej nu att man säger vilket pronomen använder du. Och Crazy växlar mellan he och she. Det ska tydligen finnas ett exempel där Crazy växlar 4 gånger i en och samma pratbubbla.
Okay. Samma pratbubbla också. Ja. Och var Harryman queer på något sätt själv?
Nej, det var han inte. Utan det man antar att, så att säga, hans flytande identitet har med ras att göra.
Mm.
Och inte med... Det finns ingenting i hans biografi som tyder på att han var någon sorts sexuellt flytande identitet.
Hade han fru och barn eller sådär?
Ja, han hade fru och två barn, två döttrar.
Mm. Och, men dog han tidigt, Harryman?
Ja, alltså med så att säga, dagens måttmätt så dog han tidigt. Han blev, nu ska vi tänka, han föddes 1880 och dog 1944, så han blev 64 år.
Mm.
Alltså på den tiden var inte det att du är jätteung. Nu för oss så är det ju det.
Mm.
Jag menar, jag är 62 nu. Så att, men som sagt, alltså Harryman...
Hur dog han?
Helt naturligt. Han dog i sömnen. Alltså det finns till och med i den här boken...
Men det måste ju vara något fel om han var där i sömnen vid 60,
alltså
65.
Han hade, genom en stor del av livet så hade han ganska dålig hälsa. Så att han...
Mm.
Han var aldrig en liksom fysiskt stark person. Så han var ganska liten till växten. Mm. Han, som sagt, åtminstone i sin ungdom så deldog han i det här liksom ganska hårda livet. Jag tror aldrig att han liksom... Det var inte, alltså folk gick inte på gym och så på den tiden.
Nej.
Men hade alltså, på många sätt... Alltså han led av migrän, han fick reumatism som äldre och hade då... Alltså hans textningsstil på slutet blir ganska grov, till rätt stor del till följd av att han hade helt enkelt svårt att hålla i pennan. Och han hade någon sorts andra hälsoproblem också, men de var ändå inte större än att när man så att säga, ja, kom, när man hittade honom död då, där han bodde, så hade han på ritbordet en veckas oavslutade crazy strip. Alltså han liksom bara och la sig efter en vanlig arbetsdag, somnade och vaknade inte.
Mm. Men idag hade man väl säkert liksom sagt att det var antingen någon hjärtattack eller om det var någon cancer eller någonting, men på den tiden tror jag man kunde märka att han bara dog.
Ja. Jag tror man kan nog säga att det var inte cancer, utan det, men det kan absolut ha varit något sånt att har man en massa hälsoproblem så blir det till slut jobbigt för hjärtat.
Mm.
Så att min gissning att det var något sånt, att så att säga, ja, alltså kroppen var rätt färdig helt enkelt.
Ja, vi har väl liksom lite gjort ganska mycket nedslag i hans liv och leverne.
Mm.
Men om du skulle sammanfatta hans liv och karriär, alltså så här, först gjorde han det och sen gjorde han det, vad skulle du ta det för ordning då?
Alltså jag har ju tagit med mig en hög med böcker här, och det är lite grann, det är inte egentligen så mycket för att visa Harrymans liv och gärning, utan det är mer att visa hur man har förhållit sig till serien genom åren.
Mm.
Därför att Crazy Cat var ju helt på på det sättet helt unik att den publicerades då i tidningens kulturdel. Och den,
vilken tidning var det här?
Alltså det här var ju, serien var syndikerad, så det här var så att säga lite olika.
Så den hamnade alltid i kulturdelen?
Alltså de exempel jag sett, det var det som var avsikten i alla fall. Ja. Och de exempel jag sett så upptar den då större delen av en tidningssida. Och så är den omgiven då, jag har för mig att det var teaterrecensioner på den sidan som jag såg. Men det var inte så, alltså de som läste kultursidan reagerade inte så att vad i helvete gör en serie här, utan de hajade serien och uppskattade den redan från början. Och den, så vitt jag vet, så att säga första artikel som är skriven där en konstkritiker hyllar en serie, den är från den här boken, The Seven Lively Arts. Det är ändå på den tiden väldigt välkänd.
Vilken tid snackar vi om?
1922, så det är väldigt tidigt.
Och vilka är de sju livliga konsterna?
Jag har glömt alla sju, men det här
alltså, var, är det som musik, teater, alltså.
Alltså grejen är att det här är en konstkritiker som var enormt tidigt ute med att gilla populärkultur. Så att det han skriver om är, alltså Crazy Cat är då för honom ett exempel på den bästa serien, eller en serie som är liksom lika bra som...
Kallas inte serie ibland för den sjunde konstformen?
Ja, eller den nionde.
Den nionde ibland. Det kanske.
Ja. Men jag kan inte räkna upp alla sju, men grejen här är att han skriver alltså om film, om jazzmusik, om Broadway-shower, alltså om allt som var populärt på den tiden. Mm. Och så tar han då upp Crazy Cat. Och jag skulle säga att den enda anledningen att om någon människa idag vet vem Gilbert Seldes var, så är det på grund av den här artikeln om Crazy Cat som fortfarande återtrycks. Den, till exempel i den här boken från 84, så är den med. Och det refereras ofta till den som liksom första gången någon skrev om serier på det här sättet.
Mm.
Och sen så har jag ett långt tidshopp. Det här är en svensk bok från, jag tror den är från 95, skriven av Torsten Ekbom, en konstkritiker som jag vet att David Liljemark gillar. Jag tror till och med de har haft lite korrespondens.
Okay.
Men det här var så att säga första gången jag såg Crazy Cat på en kultursida, och det är när jag kanske i tidiga tonåren eller så. Då Torsten Ekbom var konstkritiker på Dagens Nyheter.
Okay. Var det första gången du sa Crazy Cat överhuvudtaget? Eller?
Nej, det var det nog inte, utan första gången jag faktiskt läste serien var i den här boken som heter Comics, de gamla goda serierna.
Ja, jag kommer ihåg, de fanns på biblioteket, ja, när jag var liten, precis. De här böckerna. Det var, ja, nog där, det var nog, kan vara där första gången jag sa Crumb.
Ja, du har Crazy Cat alldeles i början av boken.
Ja. Och gillade du den direkt?
Ja, jag tyckte oerhört mycket om bilderna direkt. Och min gissning är att i och med att Pirinen och jag är nästan exakt jämnåriga, så jag skulle kunna svära på att det var där som Pirinen läste. Alltså det slår mig att Pirinen skulle faktiskt möjligen ha kunnat sett Harryman på en Öyvind Fahlström-tavla. För att Pirinen var ju väldigt tidigt intresserad av modernistisk konst. Och Fahlström la in Crazy Cat i någon av sina målningar. Och jag tror nog att redan här att man liksom ser att han håller ändå liksom, för jag älskade alla de här serierna. Så alltså det var den här boken som gjorde mig.
Comics 3, de gamla goda comics, väldigt konstigt titel.
Ja, det är lite märkligt. Alltså vad ska man kalla? Folk har haft lite olika idéer om vad man ska kalla serier för. Att, alltså underground-tecknare, de skrev ju comics med X.
Just
att,
det.
Man skulle förstå att det var lite barnförbjudet. Mm. Och Horst Schröder försökte ju skriva det med serier med Z.
Ja, han gjorde några utgåvor som hette elektriska serier, serielusdar.
Ja, precis.
Och så vidare. Ja, det fanns någon butik som hette Comics and Comics, där det stod liksom comics med C och comics med X. Att de menar då, vi säljer både mainstream och underground.
Exakt. Ja, men så det här är då. För att Gilbert Seldes bok The Seven Lively Arts, den handlar ju då uttryckligen om populärkultur. Men när Torsten Ekbom skriver om Harryman, då skriver han om honom
om Harriman.
Som modernistisk konstnär. Det här är alltså en bok, den heter Bildstorm. Och så handlar den om modernismens pionjärer inom alla möjliga konstarter.
Okej, okay, ja. Så det är inte mycket bilder eller inga bilder?
Men... Det är väldigt lite bilder. Mm. Det här är huvudsakligen text. Mm. Och, alltså Ekbom var...
Vem har gjort omslaget? Det är en ganska...
Det är säkert någon bild. Det här kommer garanterat från en ska jag dra till med en gissning skulle jag säga Kandinsky, men jag är absolut inte säker. Jag har mycket tryggare mark under fötterna när jag pratar om Tracy Cat. Ja.
Är du intresserad av popkonst och sånt också?
I någon mån är det. Alltså, det finns ju så att säga, bland serietecknare så finns det ju de som avskyr popkonst och tycker att de är bluffmakare. Och jag hör inte till dem, utan jag tycker att popkonsten betydde en hel del för att alltså ge serierna en plats liksom utanför de trängre seriekretsarna. Sen tycker jag också att ser man de här... jag har för mig att vi har pratat om det här förut. Att Roy Lichtenstein gjorde ju dels de här, där han bara förstorade upp serierutor. De är liksom häftiga när man ser dem i stort format. Men han gjorde de här som är väldigt balla, när det nästan ser ut som man har tagit bara gjort en bakgrund till en Lisa och Sluggo-serie. Alltså otroligt minimalistiskt. Bara tecknade möbler eller någonting.
De är mina favoriter. Ja,
de är ju fräna.
Ja, jag tycker det är jättesnyggt.
Ja. Så att jag har så att säga inte alls det intresset för popkonst som jag har så att säga, för de serier som popkonsten bygger på. Men jag tycker absolut att det finns popkonst som jag tycker är väldigt häftig att se. Mm. Och alltså, framförallt så tror jag att de liksom höjde... De fick folk som annars inte skulle ha intresserat sig för serier att få upp ögonen för den.
Mm. Ja, vi börjar närma oss slutet för det ordinarie avsnittet av Arkivsamtal. Men du kanske tycker att vi bara skrapat på ytan till Crazy Cat.
Jo, så alltså får jag ett glas fantasero till så kan jag nog fortsätta en stund.
Ja, men då gör vi det. Då... för ni hänger med in i den Patreon-exklusiva världen, ni som vill eller kanske redan är patroner. Patron, är det egentligen bara en kund?
Ja, alltså det är, man kan väl även vara, alltså var man inte någon sorts chef eller så, alltså kunde man inte vara så här typ patron för ett sågverk eller något sånt där?
Jo, men det är väl de som betalar för tjänsterna.
Så kan det kanske vara.
Så kan det vara.
Alltså jag har faktiskt en, om vi har lite tid kvar, en väldigt smal serierelaterad association till ordet patron. Och det är att när jag började läsa fanzinet Serieguide på 70-talet så gavs den ut av Rolf Lindby och adressen dit var Patronbergsväg i Huddinge.
Mm, okej, okay. Det var en smal referens. Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Men tack för att du medverkar detta ordinarie avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simi Adamfors.
Jag heter Johan Andreasson.
Fullbordat samtal!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.